Hej och varmt välkomna till D-Congress år 2024. Mitt namn är Björn Pornhoff Spenger och vi befinner oss i e-hallen på Svenska Mässan här i Göteborg för en livepodd av podden Framtidens e-handel. För er som lyssnar på podden och därför inte med oss här i Göteborg idag så kan jag berätta att vi befinner oss i en gigantisk lokal med hundratals personer som sitter 360 grader runt omkring oss i poddstudion idag. D-Congress är ju Nordens största och mest självklara mötesplats för alla som jobbar med digital handel, och biljetterna såldes som vanligt slut för månader sedan, och verkligen alla ledare och alla entreprenörer i den här branschen är här idag. Med det sagt så skulle jag vilja introducera gästerna till den stundande podden. Det är ett syskonpar som år 2016 grundade ett veganskt, cruelty-fri smink- och hudvårdsbolag som går från att vara ett källarprojekt till att vara en stor succé. År 22 så omsatte de 31,5 miljoner kronor med en ödmjuk ebit på 25%. Och alldeles strax får vi höra hur det gått under 2023. Varmt välkomna upp på scen och en stor applåd för Vilma och Emil Holmqvist!
Tusen tack!
Tjena, hur är läget?
Tjena.
Det är underbart, vi är i Göteborg så man kan inte vara annat än glad.
Det känns lite som hemmaplan för er.
Ja, men lite så. Vi är från Trollhättan från början, så det är ju bara en 40 minuters tågresa hit.
Exakt, och jag tänker att vi börjar med att inleda den här podden med ett litet citat från en Breakit-artikel som jag hittade. Det går som tåget för det Trollhättanbördiga syskonen. Förra året växte Hiccups intäkter med 120% och landade på 31,5 miljoner kronor. Bolaget har varit lönsamt sedan start och rapporterade ett resultat på 7,9 miljoner kronor. Men det här är det bästa. Det är med den branta tillväxten i åtanke som man kan förstå att bolaget nu gör en extra utdelning på 3 miljoner kronor enligt handlingar från Bolagsverket. Fan, det här är ju 1,5 mil var, hörrni. Grattis! Vad gjorde ni med cashen?
Spara. Nej, jag vet inte. Det är jättetråkigt. Lägenhet. In i lägenheten bara.
Precis, det brukar vara så.
Ja. Bra svar, Emil.
Exakt. Kan inte ni börja med att berätta lite vilka ni är privat?
Ja, mitt namn är Vilma Holmqvist, 25 år. Lilla syster till Emil. Jag har hållit på med sociala medier sedan jag var lite för liten. Så jag var ungefär 12 år när jag började och hållit på. Ja, håller fortfarande på. Så vi är 13 år på sociala medier.
Och du, Emil?
Ja, med storebrorsan Emil, 29, 30 år. Och jag har väl också egentligen grunden i sociala medier ihop med Vilma sedan väldigt många år tillbaka. Och sen så drivit e-handeln då sedan 2016 egentligen innan det. Nu för tiden, sedan rätt många år tillbaka bor i Stockholm. Så att,
Och vad har ni för professionell bakgrund? Janne, er pappa som är här också förresten, han har ju varit entreprenör hela sitt liv. Har ni också varit det?
Ja, men egentligen. Ja, nästan från början. Vi startade väl vårt första aktiebolag när du var 15, vad vill man, jag var 19. Och.
Ja, precis.
Och ni började som ett källarprojekt år 2016. Berätta lite mer om hur den tiden var nere i källaren när ni drev det här bolaget.
Ja, men precis. Det var ju också i samband med YouTube som vi höll på med. Jag delade mycket skönhetstips. Och ja, men eftersom även vår pappa då drivit eget, så har vi väl alltid haft att säga, ja, men vi hade velat göra, haft en produkt. Och då när jag fick lite följare så tänkte vi att men det här är ju lite, kanske lite potentiella kunder också. Och under den här tiden så utbildade jag mig till make-up-artist. Testade otroligt mycket produkter varje dag. Och någonting som jag märkte var att vi hade väldigt fina sminkborstar som vi använde. Men det här var ju sminkborstar som jag själv inte alls hade råd med hemma. Utan jag köpte de här billiga som tappar hår. Det var inte alls bra helt enkelt. Det fanns inget mellanting. Och där tänkte vi att men, oj, det kanske är en liten hål i marknaden som vi kan testa. Sen var ju det också en bra produkt. Det var ingen färskvara, lätt att skicka. Och man kunde ha det i mammas pappas källare.
Snyggt, så det var sminkborstar det började med. Och jag tänker att om man pratar med Revolution Race eller Kaya Cosmetics, alla de här högpresterande brandsen, så har Rev Race sina byxor som är den konstanta storsäljaren. Och Kaya har också sina produkter som är den konstanta storsäljaren. Är det den här sminkborsten som är eran topppresterande produkt?
Ja, men det är fortfarande i toppen, absolut. Och det är fortfarande det vi liksom... Vi hade ju väldigt många år av bolaget, var ju bara sminkborstar. Sen har vi sedan utvecklat det till både hudvård och smink och liksom ett fullskaligt skönhetssortiment. Så att det är fortfarande en en väldigt viktig produkt för oss, en viktig kategori, och väldigt mycket det vi liksom blivit kända för, och folk som kommer fram och bara, jag börjar med era borstar, jag har hört om era borstar och så vidare. Sen så har vi andra produkter som säljer ännu mer just nu, men en väldigt viktig del, verkligen.
Och hur kompletterar ni två varandra? Alltså, vem gör vad? Oftast har man ju en som är lite mer av en säljare och mer struktur, och en som är mer kreativ och påhittig. Liksom. Hur ser den fördelningen ut er emellan?
Ja, vi har ju verkligen den tydliga att jag är lite mer kreativ, mycket framför kameran, och är väl lite skönhetsfreaket då, och Emil är lite mer strukturerad.
Exakt, jag har en bakgrund i ekonomi, och så att affärsdelarna liksom e-handeln, digital marknadsföringen är väl lite mer min del, så kompletterar de, medan Vilma är liksom beauty-gurun och grym på produkter och content.
Klassiker. Och ni omsätter 31,5 miljoner under 2022. Ni vinstade 7,9 miljoner. Ni plockade ut lite pengar som ni har ackumulerat över x år. Men det mesta går ju tillbaks till lager. Så att ni har säkert inte sett så mycket pengar utöver de här 3 miljonerna som ni unnade er. Men jag tänkte kolla, hur gick det under 2023 då?
Det var ett jättefint år med många bra lanseringar. Så vi slutade med en omsättning på 62 miljoner. Så en dubbling.
2x lönsamheten då, Emil?
13 på sista raden. Så att, den är vi väldigt nöjda med också.
En minskning procentuellt?
Ja, det kanske är någon, men det ligger där över 20 i alla fall. Så att vi är ändå väldigt nöjda. Nu har inte de siffrorna kommit ut än, men ja, vi outar de här.
Jag jävlas lite. Jag vill fortsätta jävlas lite. Alltså, Kaja Cosmetics grundades år 2018. Ni grundades väl året innan, ish. Och år 2022 så gjorde Kaja 411 mil. Ni gjorde ju 31,5. Alltså, varför är ni så sega?
Ja, först och främst så tycker jag väl att Kaja, jag tror aldrig ett varumärke som Kaja har funnits innan. Bianca är ju en otrolig person och som är otroligt känd. Alltså, jag tror en 3-åring vet vem hon är lika väl som en 83-åring. Det är väl typ det som är lite...
Ja, men det är ju skillnaden. Och sen såklart att vi som sagt började som ett källarprojekt med våra egna sparpengar. Våra första inköp var kanske på så här 40 000. Vi hade sparat ihop de pengarna själva och hade sminkborstar som en väldigt stor del i början. Där produktutvecklingen tog ganska lång tid. Medan Kaja då jämförelsebart så kanske de hade väl några miljoner på banken från början. Vi lanserade 50 produkter första året och hade en annan backning. Så att det, jag tror vi är lite oschysst kanske att jämföra med, men om vi ska jämföra så är det väl det vi kan skylla på. Men ser man däremot från typ 2021 när vi liksom hade det fullskala sortimentet, så har vi ändå gått från då 15 till 30 till 60. Så att vi är lite efter, men vi är på väg.
Exakt. Kaja hade ju Micke och Jesper, och alla tre gick in med pengar tillsammans med Bianca i bolaget och så vidare. Och det här gjorde ju också att Bianca inte ägde 100% av bolaget, men ni började ju såklart med 100%, och sen så tog ni efter ett tag in en investerare också. När var det här? Vilka var de här personerna och varför tog ni in dem?
Men det här var 2020, och det var egentligen en fabrik då som tillverkar produkter, och det var just för att vi hade hållit på med sminkborstar så länge, och vi var framförallt inte kanske ute efter en ren investerare utan faktiskt en aktiv partner och delägare i bolaget som verkligen kunde ta det till nästa nivå. Vi kände ju någonstans att sminkborstar kan man komma undan ganska lätt själv, men så fort man ska börja liksom jobba med ingredienser och formuleringar och sånt på ett annat sätt, så behöver vi expertisen. Och då kände vi att om vi tar in några av Sveriges bästa tillverkare av det här, så har de superlång erfarenhet, och då kan vi verkligen fortsätta ta fram de här fantastiska produkterna som vi vill göra från början. Så det var ju anledning för att vi skulle kunna komma till den nivån vi är idag och våga egentligen ta det steget.
Det låter lite som att ni började 2016-2017, ni tog fram en sminkborste och sen så började ni sourca produkter, och så såg ni att shit, det här var svårt, det här var tufft, och sen så kände ni att vi behöver nog lite hjälp, och sen så började ni ställa en fråga till leverantörer och liknande för att få in den kunskapen och expertisen som ju är jättesvår. Var det så?
Ja, ungefär så.
Precis, ja.
Och hur mycket äger de kontra ni av bolaget idag?
De äger 50%. Så att vi...
Och gick de in med pengar eller köpte de aktier, eller hur gick den transaktionen till?
Både och, pengar och tjänster kan man säga.
Jag fattar. Och låt oss fortsätta prata lite om supply chain. Kan inte ni liksom ta oss tillbaka till 2016-17? Berätta lite hur det var då, vilken upplevelse ni fick, och sen berätta lite om hur förflyttningen har skett till där ni är idag.
Ja, men alltså då var det verkligen så här, då kom man ifrån att inte veta någonting. Så då var det ju verkligen Google. Googla bara, men makeup brushes liksom tillverkning, och bara sen så blev det egentligen att vi pratade med en jäkla massa leverantörer och tog in en väldig massa prover på som Vilma fick testa och känna efter vad är bra och dålig kvalitet, och försökte verkligen hitta den bästa kvaliteten. och till ett rimligt inköpspris, där vi kände att okej, men den här förhoppningsvis verkar bra. Vi har liksom fått bra uppbackning på det, bra liksom papper på de här leverantörerna. Så därifrån var det.
Och vilka parametrar utöver kvalitet kollade ni på? Alltså kollade ni på bruttomarginal eller alltså andra?
Då kollade vi typ på kvalitet, för att vi kunde ingenting annat. Så det är ju verkligen en sån som vi har lärt oss i efterhand, att det är så lätt att tänka, tror jag, även för folk som startar, kan säga idag, att när man startar en e-handel och så tänker man, ah, men det är så jävla billigt med e-handel. För jämfört med en butik, då behöver du ha liksom en hyra och du ska ha massa personal där. Men en e-handel kostar ju typ ingenting att göra. Så att vi var ju bara, ah, ja, men om vi köper in den här för 100 kronor kan vi sälja den för 150. Det är ju superbilligt. Och sen efter ett tag syns man, just det, men sen ska vi ju betala frakt, vi ska betala marknadsföring, vi ska betala personal, vi ska betala så jäkla mycket grejer. Så där någonstans börjar vi förstå vad bruttomarginalen är och liksom höja priserna helt enkelt.
Exakt, en klassiker. Och Vilma, har det skett någon liksom kvalitetsförflyttning sett till produkter också?
Men det är ju såklart stor skillnad från en färskvara som hudvård till en sminkborste som egentligen är trä och syntetisk borsthår. Så. Men jag skulle säga att vår grund har alltid varit ett bra pris för grym kvalitet. Och det är det jag har följt med. Och det är så roligt att vi även kan ha det med alla andra produkter också, inte bara sminkborstar. Men jag skulle säga att kvaliteten, allting vi gör, det blir bara bättre och bättre ju mer vi lär oss på vägen.
Men på en skala från 1 till 10, hur lätt eller svårt var det att få fram det som du ville få fram?
Alltså det beror på, också från produkt till produkt. Alltså just med hudvård, då kunde jag ju komma till kemisten och berätta om en produkt jag hade i huvudet som hon bara, men här har ju aldrig någon skapat. Det går inte liksom bara hitta på en produkt. Men i vissa fall så skapade vi också en sån produkt som kanske inte fanns på marknaden på det viset. Så att Det är lite till och från beroende på produkt.
Ja, och det tar ju väldigt lång tid att ta fram en ny produkt. Väldigt många runder fram och tillbaka.
Det tar lång tid.
Ja.
Och Emil, det är ju lite svettigt det här med den här produktkategorin, just för att produkterna har ju oftast ett due date, alltså ett datum då de går ut och man får säljstopp på produkten. Och det här gör ju att liksom överlagerdiskussionen blir extra svettig. Det vill säga att om ni har ett överlager vid ett visst tillfälle, då måste ni skriva av hela lagret på en sekund. Har ni liksom varit där och nibblat på det?
Nej, vi har ändå haft väldigt tur hittills faktiskt, att vi inte behövt göra det. Det absolut har varit produkter som inte sålt riktigt så mycket som vi hoppas, eller som varit lite mer av en hyllvärmare. Men vi har aldrig behövt liksom skriva av någon så, utan då har vi kunnat lösa det med att kanske ibland köra så här, ja, men få X-produkt på köpet, om du köper över 1000 spänn, säger vi. Eller typ, ja, men under Black Week kanske en extra rea för den produkten. Men hittills har vi klarat oss från att göra någon, liksom behöva slänga dem på något sätt.
Och när du blickar tillbaka, Vilma, på produkterna som du har skapat, alltså hur lätt eller svårt var det att identifiera en topppresterande produkt? Alltså, känner du att det har varit liksom i efterhand nu när du blickar tillbaka? Har du varit mer tur, eller liksom, har du någon slags magisk magkänsla som kan öka sannolikheten till succé genom en produkt?
Ja, alltså enligt mig själv så tänker jag, när jag tänker att det är det bästa, då är det det bästa. Men det är ju självklart också inte i alla fall. Men jag skulle väl ändå säga att jag har, min sån känsla har ju gjort att vi har många bästsäljare idag. Och även de här sminkborstarna som jag designade när jag var liksom 15 år, de har ju varit våra bästsäljare jättelänge. Så på något vis så tror jag ändå att kunskapen i, eller en blandning av att jag själv testar otroligt mycket produkter, men också är inne på sociala medier sjukt mycket och vet ungefär liksom trenderna. Vad använder våra kunder? Vad är viktigast för dem? Går de igång på formuleringen? Någon ingrediens som är liksom extra populär nu? Eller har det mer med en rolig färg att göra, att det bara ska kännas kul och sådär?
Samtidigt som det också är alltså alltid svårt att veta någonstans. Och vi kan ha produkter som när vi lanserar dem händer typ ingenting.
Nej.
Till exempel så här, en setting spray som första halvåret, året, liksom inte sålde. Det var verkligen inget jättedåligt, men det var inte så här superbra heller. Till att den bara, sen bara tog fart och blev superviral, och liksom idag är den absolut bästsäljare och säljer hur mycket som helst. Så det kan ju också verkligen ta tiden.
Verkligen.
Och ibland är det ändå marknaden som, eller det är alltid marknaden som avgör, så att det är inte helt, men absolut, det känns för mycket.
Och jag spelade in ett avsnitt igår med Paul Fishbein på Revolution Race på mitt rum, i min säng. Det var jättemysigt, så det får ingen missa. Och han sa att de går och doppar tårna i olika marknader. Alltså de skulle lansera skidkläder, men de köper inte in gigantiska kvantiteter. De köper in små kvantiteter för Rev Race för att inte ta för mycket risk. Liksom. Så hur ser du, Emil, på risk management? Hur gör ni sett i risk management när det handlar om att utveckla en produktbreddningsstrategi?
Det är ju lite svårare, tror jag, med skönhet, för att MOQ:erna är otroligt höga. Oftast behöver du köpa in mellan 5 och 10 000 stycken. Så att du behöver ju ändå vara ganska liksom, säker på det innan. Det är en ganska stor risk från början. Det är lite svårt, kanske lättare där med kläder och lite lägre kvantiteter. Men vi jobbar ju ändå med risk management på så sätt med just nya marknader. Nu är vi ju framförallt i Sverige, men när vi testar nya marknader så vill vi ju inte liksom där. Okej, men nu går vi till Danmark och liksom lägger hur många miljoner som helst och ser vad som händer. Utan då är vi så här, testar oss fram, ser vad som funkar, kör lite performance marketing, lite influencers och liksom känner oss efter utan att det ska påverka resultatet så mycket. Så lite lägre risk.
Men. Och nu så tänker jag att vi gör en transition från supply chain till marketing. Och när man gör det så kan man ju liksom gå igenom P&L:en. Så vi skulle kunna börja med GM1:an och sen GM2:an och sen GM3:an. Och så kommer vi sakta men säkert smidigt gå in i en marknadsföringsdiskussion där kosen såklart har mycket fokus. Så vad har ni för GM1, Emil?
Ja, men det är väl ganska officiell information ändå, GM1. Nej, men den ligger på ungefär 70%.
Och det är ju en klassisk D2C-marginal. Ja. Men jag tror att Kaja ligger lite lägre för att de liksom har valt att gå lite lägre prismässigt. GM2 skulle jag gissa att ni pressar kanske 10%, 12%, 13%. Vi träffade ju faktiskt Bring här på vägen upp till scen. Ni har ju gått över till deras shelfless, ryktas om. Vad betalar ni logistik?
Vi betalar. Nej, men förhoppningsvis blir det några kronor billigare nu då.
Och sen marknadsföringskostnaden. Den är ju lätt påverkad såklart, och beroende på hur liksom starka eller ostarka ni är som influerare. Men vad ligger cost of salesen på idag? Hur har den utvecklats över tid?
Okay, jag säger nog inget exakt siffra, men den är ju kanske högre än vad man tänker. Bara för att vi har väldigt starka kanaler från början med många följare, så märkte vi ändå ganska, alltså från starten av bolaget, då var ju liksom, då hade vi inga pengar, så den enda marknadsföring vi kunde göra var ju organiskt våra egna kanaler. Och det var ju superbra för att kunna få in pengar och kunna återinvestera dem. Men nu prysar vi ju rätt mycket i marketing, gör vi ju verkligen, för att vi märkte ganska snabbt att våran kundgrupp av följare tog slut rätt snabbt. Och sen har ju hela tiden målet också med Hiccup varit att vi kallar det liksom inte Wilmas Beauty, utan det ska kunna leva själv. Det ska inte vara beroende av våra kanaler på något sätt bara för att de har följare. Så det har ju också varit målet på något sätt, att vi, även om det klart att det var skönt att betala mindre i marketing, så betalar vi rätt mycket där för att vi ska kunna bredda målgruppen egentligen.
Men vad är marketingspenden i procent av nettoomsättningen?
Nu frågar du den frågan igen nästan. Som jag sa nej på precis. Nej, men säg att den går upp mot 20% här.
Och hur gör ni? Hur ser marknadsföringsmaskineriet ut, Wilma?
Jo, men vi jobbar mycket med egna kanaler, så organiskt content, både TikTok och Instagram. Daglig post, både story, vanligt inlägg och TikTok. Sen så jobbar vi även med att kundfrågor som kommer på TikTok svarar vi i videoform, så att man får ett personligt svar och också lättare för oss att få reda på vad de vill veta egentligen, för att vi svarar på det de skriver.
Men vänta, nu hänger inte med. Kundtjänst i videoformat, sa du det?
Ja, precis.
Berätta.
Sen har vi ju såklart på mail, då är det vanligt mail. Men skriver man en kommentar på TikTok så svarar vi, om vi inte svarat på den 10 000 gånger kanske, men då svarar vi i videoform. Så här, okej, du vill veta, vad innehåller den här? Det ska vi berätta för dig.
Det är ju next level SHIT.
Ja, och sen så vi publicerar den här så alla kan se svaret. Och sen så återanvänder vi den och pushar den i marknadsföring.
Ja, så ni taggar kunderna i det svaret.
Exakt,
som ni publicerar.
Och då skapar vi engagemanget för att folk hela tiden vill fråga. De hoppas på att de förhoppningsvis får svar på deras fråga.
Precis.
Och sen så får vi också content som faktiskt folk vill se och går väldigt bra i annonsering.
Men det är intressant, för att jag ställer frågan om vad gör ni för marknadsföring, och svaret jag hade förväntat mig är liksom likt Ninepine är top of the line sett till performance marketing, så skulle ni liksom gå in och rabbla olika kalkyler och tillvägagångssätt och sådär. Men ni börjar snacka om kundtjänst.
Ja,
Ja.
Det är ju utifrån kunderna vad de vill. Alltså det är så lätt för många företag att tänka på så här, ja, men vi, det här kanske de vill se. Det hoppas vi på att de vill se. Men varför inte bara fråga dem, vad vill ni se? Så gör vi det.
Men precis, och där är det många som har liksom sociala medier. Så, ah, men nu är det inne med TikTok, nu skapar vi ett konto. Och så lägger de upp det som ligger på en hemsida liksom, som ingen vill följa egentligen. Så det är ju en superviktig del för den organiska.
Men då måste vi stycka kundtjänst lite grann. Alltså vad använder ni för plattformar? Vilka tillvägagångssätt har ni utöver video? Jag gissar att man kan liksom skanna en QR-kod och börja WhatsAppa med er, eller liksom de här kundtjänst 2.0-grejerna. Vad gör ni sett till kundtjänst?
Alltså dels är det ju då bara prata med våra kunder på sociala medier. Så Instagram, DM, svarar på kommentarer på TikTok och på Instagram. Och sen klassiska kundtjänsten på mail har vi. Vi har ingen telefon just nu, men vi har mail.
Yeah.
Sen har vi faktiskt, vi håller på att testa, eller vi har testat ett tag en så här, även en typ en AI-bot för att kunna liksom, man vill fråga, vet, när vi har tagit in information från hemsidan, och så kan man fråga den om man vill ha lite specifika snabbare svar. Men ingen special WhatsApp QR-kod.
Bra idé.
Vilken bra idé. Vi håller på att affärsutveckla här i all tid. Okej, men ni kör mail och sen så kör ni sociala medier. Och det känns som att sociala medier gör ju att ni är betydligt mycket närmare kunden än vad era konkurrenter är. Men om man ska liksom börja vikta värdet med Hiccup som koncept. Vi har liksom produkt och sen så har vi en massa andra värden, varumärke och så vidare, kundtjänst, snabb logistik, enkla returer och så vidare. Hur ska man liksom vikta de här kundvärdena som ni förmedlar?
Alltså jag skulle säga för oss är liksom community nästan det största, och det har ju mycket med content att göra också, men att ha den här, inte bara säga att så här, men vi är nära våra kunder, utan på riktigt ta in dem i vår värld, allt från kundevent där, alltså lika väl som man kan lyxa till det med massa influencers och äta fina middagar, så gör vi det med kunder. Och det tror jag att många kanske pratar om det men egentligen inte riktigt gör det.
Men berätta lite mer om det. Alltså hur jobbar ni sett till community?
Det vi gör är egentligen att hålla en nära relation, en daglig kontakt. Det behöver inte handla heller om produkter. Det kan handla om, vi pratar mycket om self-love, att man ska må bra i sig själv. Jag pratar mycket på mina kanaler. Någon kan skriva så här, hej, jag mår så här, jag skulle vilja hjälp med det här eller något sånt där. Och det är någonting som vi verkligen har i grunden på Hiccup, och det blir något lite mer äkta tror jag i ett varumärke. Att det inte bara är så här, köp den här, använd det här, utan det blir någonting där folk kan känna att de har en relation. Jag tror liksom de flesta ungdomar idag när de öppnar badrumsskåpet, då ska nästan produkterna visa vem man är som person. Att det ska ha rätt ingredienser, ett miljötänk, eller att det ska vara veganskt, eller en viss färg, eller en cool person bakom eller någonting. Så att,
svarar ni på 100% av alla DMs och alla kommentarer som ni får på sociala?
99%. Alltså mycket kommer ju samma igen. Det kan ju också vara fake person. Alltså det kan ju vara, man ser när det inte riktigt.
Det kan ju vara gamla, alltså kommentarer på så här, gamla post och sånt, och kanske man inte hinner med det liksom.
Nej.
Sånt där. Men det mesta vi kan absolut.
Och vissa svaren är video, men jag tänker, hur kan ett vanligt svar se ut? Jag gissar att det inte bara är liksom ett kort effektivt svar genom en makro på någon kundtjänstplattform, utan liksom ni lägger lite tid och kärlek på det här, låter det som.
Ja, precis. Mycket kärlek och mycket emojis. Mycket hjärtan och så här, ha en grym dag, du är bäst. Liksom. Mycket personligt.
Och hur mycket tid tar det här från dig, Vilma?
Det är ju minst en 2 timmar per dag. Sen ännu mer när det gäller videosvaren då. Men att svara allihopa tar jättemycket. Sen har vi ju en kollega Ida som är social media coordinator. Hon lägger ju också enorm tid på det här och svarar.
Och vad ger det här? Vad är värdet av att vara så nära kunden? Vad är värdet av att inte bara effektivisera kundtjänst och se det som en kostnad, utan att liksom hänga med kunden?
Ja, men man lär känna kunden. Man vet vart de hänger. Som många av våra kunder, det är TikTok. Då vet man ungefär vilka trender, vad är viktigt för dem. Och det kan vi både ta in i vår produktutveckling, men även vilket content vi ska göra, så att de vill följa oss och ta del av vårt community.
Och nu när vi spelar in, det är 7 mars år 2024. Kan inte ni avslöja, vad funkar på TikTok just nu?
Jag skulle säga Alltså allt ifrån perfektion, alltså inte liksom filma med en snygg kamera och alltså oftast typ, om man gör en reklamfilm, det ska man ju aldrig posta på TikTok. Det ska ju vara väldigt rått, det ska vara helst lite, det får väl vara bra ljus och bra ljud, men liksom inget, man får gärna säga lite fel, var mänsklig helt enkelt.
Och är det jobbigt att spela in sånt eller har du vant dig nu?
Alltså jag har ju ändå vant mig med mina 12 år bakom kameran, eller framför kameran.
Ja, men jag fattar, och nu har vi liksom pratat lite om marknadsföring, om kundtjänst och om community, men när det gäller content då, vi var inne och nibbla på det här temat nu när det gäller TikTok och så vidare. Berätta lite om contentmaskineriet som Hiccup har internt.
Vi har ju väldigt mycket in-house, jag och min kollega som skapar något enormt mycket content, det är ju jätteviktigt för oss. Sen jobbar vi även med influencers, UGC-kreatörer och andra fotografer och så, men det är mycket in-house.
Hur många procent av bolaget jobbar med content?
Ja, det beror på hur man räknar.
De flesta är väl involverade i det, men sen så kanske de inte syns framför kameran.
Nej, precis. Vi är två som kanske syns mer framför kameran. Men sen så har vi mycket liksom, man ska ha moodboard, vilken känsla, vilka färger använder, lite sånt där runt om.
Och sen så som sagt jättemycket externa mixer och influencers och annat folk. Precis. Jag tror förra året kanske vi jobbade med liksom, ja, men 150 personer som gjorde liksom 500 olika videos.
Yeah.
Och hur ser en högpresterande TikTok ut då? Kan inte du spela upp en sån, Vilma?
En högpresterande, alltså någon som har gått bra.
Som har gått sjukt bra, som typ har gått viralt. Vi kan ju snacka medan du letar lite grann.
Ja, jag ser inte min mobil.
Just det, nu måste du sticka ner från scen. Men Emil, har du insyn i det här? Eller liksom är Vilma den som rattar kundtjänst och content och community och så vidare?
Nej, jag är också väldigt mycket insyn. Jag är liksom ändå stor del av digitala marknadsföringsteamet och performance-delen. Så att vi har mycket så här dataanalys egentligen på det som Vilma och de andra gör.
Just det, så Vilma publicerar mycket och du kollar på datan och ni gör det här på ett strukturerat regelbundet sätt. Alltså du kollar hur varje post presterade och så försöker ni lära er vilka element som har funkat respektive inte funkat. Och ser du samband där eller är det liksom svårt att sätta finger på det?
Nej, men det tycker jag man ser absolut. Men sen så är det också sån, alltså förändligt hela tiden. Det ändras hela tiden och något som funkar ena veckan funkar inte andra veckan. Så det är där hela tiden den konstanta liksom massiva contentet spelar så stor roll, för att du alltid behöver nytt hela tiden. Och som sagt, det förändras. Jag tycker bara man ser, om man ser till liksom, typ meta-marknadsföringen och det där, då har det ju varit, förut var det kanske väldigt mycket att det skulle vara det här UGC-aktiga, det ska kännas äkta. Men nu börjar det bli lite mer tillbaka till kanske så här klassiska, att man ska med loggan och det ska vara lite mer brandat. Det händer så mycket hela tiden. Så det finns väl ingen så här supertydlig så, men det vill just testa så mycket som möjligt och se vad som går bra och fortsätta på det spåret.
Och nu tänker jag, Vilma, du ska få först ge oss kontext kring en TikTok som du tänker på. Sen så håller du högtalaren från mobilen mot micken så att publiken får höra den TikToken som du gjort.
Ja, men det här är ju lite roligt. Vi, under den här tiden skulle vi lansera makeup sticks. Det var förra året under sommaren. Och vi hade ju lagt enormt mycket tid på hela lanseringen. Vi hade värsta reklamfilmen. Vi la så otroligt mycket pengar på det här. Men dagen när vi lanserade så fick jag ju massa frågor. Så vi kände så här, men gud, men här var ju en bra fråga. Ännu en gång, liksom, vad vill kunden veta för någonting? Så jag bara lite snabbt spelade in en sån svarsvideo.
Hur lång tid tog det att spela in den?
Nu tog jag typ 5 minuter på alla de här tre. Så det var ju liksom ingen tid alls. Och det här är ju då, det är egentligen 3 videos som också är, jag la ut dem med någon minuts mellanrum bara. Så jag tänkte inte att det skulle bli något så stort. Men nu ska jag välja någon av de här 3 då. Och den har organiskt 970 000 visningar.
Wow!
Och den andra har 930 och den andra 763. Så det blev ju, alltså den nådde många.
Och du kör ju på svenska väl?
Precis.
Just det, så det är ju en svensk målgrupp. Alltså att man har nått den svenska målgruppen med 3 miljoner views-ish. Det är ju sina. Spela upp det nu. Jag är taggad.
Ja, du kör bra.
Det kommer kosta 219 kronor styck, men är både stora så här och väldigt, väldigt rika, så de håller länge.
Det är allt.
Ja, men det är helt sjukt. Emil, hur fan ska man veta vad som funkar och inte funkar?
Nej, men du ser, man måste bara testa.
Men då är nästa fråga då volym, alltså ökad sannolikhet för att hitta något som funkar. Hur mycket volym har ni sett i content? Hur många posts på TikTok, Insta och så vidare drar ni ut varje dag?
Nej, men det är en varje dag, på en på TikTok, en på Instagram, men både story och inlägg. Och så är det också, alltså det är inte liksom samma content som läggs ut på alla tre, utan det är tre olika grejer.
Och det är ju på våra egna kanaler, och sen så har vi ju influencers kanaler som också lägger ut och postar och affiliate folk och, så
att
det testas ju nya saker hela tiden genom annat folk också.
Just det, och jag är typ mer förvirrad nu än vad jag var innan, så tack för det, men det var ju superspännande. Och det vi måste hinna med idag också är ju såklart community-aspekten. Du pratade, Vilma, mycket om kundevent, så jag hade ju något samtal med Rasmus för typ 2 år sedan och pratade med dem, och han sa att fan, vi är lite sugna på att ta delar av vår vinst och ge tillbaks till kunderna liksom. Och det var ju så revolutionerande det synsättet, för jag gissar att liksom 99,99% av svenska bolag inte tänker på det sättet. Och ni har alltså kundevent, ni träffar kunderna fysiskt i den reella miljön och ni bjuder kanske på middagar och så vidare. Vad gör ni? Hur kan ett typiskt kundevent se ut?
Men det kan vara från stort till litet. Alltså ett stort var ju där vi tog våra mest lojala kunder, bjöd dem till Stockholm till en utservering där de fick goodiebags, det var lyckohjul, gratis drinkar, mat, och vi pratade en hel kväll, hade en festlig stund, och då folk kom från Gotland för att vara där i 4 timmar och sen åka tillbaka. Alltså det var helt, alla tackade jag, det var så lyckat. Men det kan också vara en mindre grej, som att typ senast stod vi på Lyko-butiken och visade upp lite nya produkter och pratade med kunder om de hade frågor och bara hängde lite, bjöd på godis.
Ja, men det är intressant, du säger ordet hänga, så det är nästan som polare som man träffar och hänger lite grann. Men Emil, hur påverkar det här CLTV, Customer Lifetime Value?
Ja, men det är inget jag säger exakt precis, men supermycket såklart.
Vad har du för ROAS på 6 månaders sikt?
Nej, men det är så otroligt viktigt där, och det är samma även att vi gör de här grejerna digitalt också. Ja. Till exempel med livestreams, för att kanske få in ännu mer folk eller för att folk inte ska behöva resa någonstans.
Och där kan jag även lägga till med livestreams, som jag vet många andra företag, det har varit en stor grej att man ska ha det där, och jag har ju sett många av dem, all cred till dem, men det är väldigt opersonliga livestreams. Det är väldigt liksom sitta där, prata en produkt, inget liksom personligt överhuvudtaget. Och där har ju vi i alla fall börjat och kommer köra ännu mer de här personliga. Senast hade jag en livestream om också av Selflove, där de fick fråga om de nya produkterna men också om Selflove. Och det blev ju liksom som en kompis man satt och pratade med, och det en värdefullt på alla sätt och vis. Och så säljer man lite samtidigt.
Ja, men det är fascinerande. Och om man blickar tillbaka på de här åren, alltså det är ju aldrig lätt. Man kollar på siffrorna idag, det är en stor framgång och så vidare. Men låt oss prata lite om det som har gått åt helvete. Alltså, vad har varit jobbigt i det här projektet?
Nej, men det är väl väldigt mentalt liksom påfrestande generellt med att driva bolag, och det är så mycket upp och ner, och man ska alltså ta itu med så mycket, vad säger de i Stockholm, bajsmackor. Alltså det är mycket, mycket skit bara som slängs på en hela tiden, som man hela tiden ska lösa, det är så mycket problem. Så att det är väl det här hela, det konstant går upp och ner, och man ligger och tänker på kvällarna och nätterna, och vissa dagar man inte kan sova. Så det är väl det liksom generella upp och ner. Men sen så, som tur så tycker man det är så kul när det väl går bra och när väl allt rullar på, så att det är värt det i slutändan. Men sen så finns det, det är väl inget specifika, men det kan ju vara allt från man lanserar något som inte man har tänkt, eller man gör något stort inköp, eller man signar något avtal som man inser efter, han var ju jättedåligt.
Jag vet en grej vi gjorde för, det var ju många år sedan, det var bara jag och Emil, så jag tror inte ett sånt fel skulle hända nu, men det var ju faktiskt en riktig, det var ju en dum grej att göra. Vi har ju på sminkborstarna att det är liksom ett hotstamp med namnet på sminkborsten för att berätta funktionen av den. Och då hade vi gjort en stor lansering, jag tror vi hade 5000 borstar. Och så började jag få lite meddelanden, också väldigt snälla kunder hade vi redan då, som bara så här, nej men Vilma, jag måste bara berätta en grej, och det är inte för att vara taskig, men jag tror ni har blandat ihop G och C på den här borsten. Jag bara, nej, det har vi inte gjort. Och så såg jag, den här skulle heta då Intense Crease. Men vi hade skrivit Intense Grease. Och det är ju en helt annan grej. Och vi hade 5000 borstar. Och vi pratade om det lite förut. Emil bara, men visst redde vi ut dem? Jag bara, nej alltså, vi körde fullt pris. Och vi körde, det är som det är slut. Men det blev en rolig grej. Men det hade ju inte hänt idag.
Nej, det var lite, alltså så här, vi... Jag tror både det är väl den fördelen sen när vi har liksom skaffat ett stort fantastiskt team, eller stort är vi inte, men ett litet team med annat folk, att vi, jag tror vi är väldigt bra på att vara snabba och lika snabbrörliga, det är så snabbt och vi liksom kör nästa, men det behöver också folk som kanske drar tillbaka och bara okej, kolla igenom så att det står rätt faktiskt, stavfel och så vidare.
Ja.
Så
att, men vi sitter och skrattar åt det nu, men jag vill liksom att vi går tillbaks till den stunden då ni upptäckte den här fuck-upen. Alltså, hur kändes det då?
Ja, men det var ju panik. Alltså, det var ju liksom, och speciellt att det var okej om det inte hade betytt någonting, men nu var det grease. Det var liksom, det vill man ju inte ha på en sminkskönhetsprodukt. Det var panik, ja. Där och då. Och så fick man ju en liten så här käftsmäll, så här, vi måste vara mer noggranna med saker.
Jag tänker att det här med att vara nära motgång hela tiden, man är ju som entreprenör, och ni har ju en pappa som har varit entreprenör hela livet. Har ni liksom upplevt det här sen barnsben? Har ni sett er farsa liksom, att det går så sjukt bra ibland och sen så kommer han och strugglar jättemycket nästa dag?
Ja, det är så mycket upp och ner.
Ja, verkligen.
Ska vi inte fråga? Kom upp, Janne.
Okej då.
Slå dig ner. Berätta lite vem du är.
Ja, jag heter då Jan Holmqvist och är ju pappa till Vilma och Emil.
Precis, så berätta lite om liksom dina entreprenörsår och hur du tror att de här två har påverkats av att se dig hassla dag ut och dag in.
Ja, nej, men det är ju den vardagen som de har ju inte känt till något annat sätt än att vuxit upp i en entreprenörsfamilj där det har gått jättebra vissa år och vissa år har det gått inte så bra.
Men har man dolt det då gentemot barnen? Har du kommit hem med ett leende på läpparna och svett innanför pannan?
Jag har försökt att dolt det, men jag är dålig pokerspelare utan rätt öppen i mitt sätt att vara. Så jag tror att hela familjen med mamma Karin också liksom har blivit drabbad av de humörsvängningarna som är då när det är lite kämpigt.
Och jag tänker att ni är ju mitt i det nu, och du är säkert också fortfarande mitt i det och kommer vara tills du fyller 99 år skulle jag gissa, för det brukar ju vara så. Men hur är det att vara entreprenör? Alltså, hur skulle du liksom beskriva entreprenörslivet?
Ja, men entreprenörslivet är nog det är en av de mest frihetsgivande liv som man kan ha, för du styr ju fullständigt över din egen vardag. Du kan jobba hur mycket du vill, du kan i den mån vara ledig hur mycket du vill, eller du kan jobba var du vill och så vidare. Så att den friheten har man, men man har ju också det ansvaret så att säga också att kunna leverera. Har du anställda så har du ett ansvar inte bara för dig själv utan för dem och deras familjer. Och det är klart det har varit tuffa tider liksom där inte all kommunikation har gått ut till dem beroende på att de presterar kanske inte det optimala och de får reda på hur illa det är ställt. Men då får du lösa det som entreprenör, och när man gör det och löser de här problemen då växer man.
Och vad har ni två, Vilma och Emil, lärt er av pappa?
Ja, vad har vi lärt oss? Nej, men alltså, det är väl lite som kundrelationer. Nu har jag ju farsan mer jobbat med B2B, men att kundrelationer har varit det viktigaste.
Ja,
så det har vi väl tagit med oss, fast ja, inte våran business.
Ja, men spännande. Och du sitter i styrelsen för Hiccup.
Ja.
Ni har säkert styrelsemöten.
Ja.
De är jätteseriösa. Berätta lite om den upplevelsen. Man har en tydlig agenda. Du kanske är ordförande. Du kommer med pinnen och pekar och sådär.
Ja, nej, men jag får säga att jag sitter i flera styrelser. Och Hiccup är absolut en av de bästa styrelserna som jag sitter i. Och jag tycker vi följer vår agenda. Vi följer affärsplanen. Jag tycker det är enormt stimulerande att få vara en del så att säga och få jobba ihop.
Och när du kollar på Hiccup som extern, alltså nummer ett är ju säkert stolt över barnen, för det är man alltid oavsett, men nummer två, vad är grejen med Hiccup ser du?
Jag tror att det har fått ta den här resan från, som ni har belyst under den här dagen, från garaget, man har tagit successiva steg, vilket gör att man har kunnat, det har inte gått för fort så att säga, utan man har hunnit med allting. Sen är ju tricket, tycker jag, att omge sig med rätt rådgivare, hitta rätt partner. Där vi hittade partnern 2020, vi hade ju flera intressenter, flera som vi träffade, flera, och just det att man träffar folk som både kan komplettera kompetensmässigt men också är goda personer som är som man tycker om, för man ska jobba tillsammans och tycka det är jävligt roligt, och det någonstans är en av de viktigaste. Och sen att vi också hållit oss i affärsplanen, ska jag säga, nästan 100%, och kunna sätta check i boxarna. Mm. Men det beror ju också på hela det teamet, alla runt omkring, att hela tiden omge sig med rätt personer, rätt rådgivare, för ensam är absolut inte stark, och som entreprenör ibland så är man väldigt ensam, så det gäller att bygga tryggheten den runt omkring sig och sen ytterligare en ring.
Ja, men det är så spännande, och vi måste tyvärr börja avrunda lite sakta med säkert, men jag tycker vi kör lite bordet runt nu, och Emil får börja med att berätta ett tips, en sak som du vill att alla här i rummet ska ta med sig idag.
Oj, det var så.
Nej, men jag tror att hela tiden utvecklas och våga både starta nya grejer men även liksom kill your darlings, och även om du har något riktigt passion project, liksom att du är någon produkt som du verkligen älskar, någon tjänst som du älskar, och så märker att marknaden inte vill ta den, ja, men då måste du döda den och starta liksom nästa grej och hela tiden utvecklas.
Jag skulle nog säga att ha uthållighet, och där är jag är svag i den punkten, men det är ändå det att man, som sagt, man har ju så man vill att varumärket ska se ut, och så vill man ju att kunderna ska förstå det, och det är ju egentligen att bara upprepa sig en jäkla massa år, och det är ju jävligt, alltså både tråkigt, för man själv känner ju att så här, fattar inte folk det här, men det är ju så man gör för att till slut folk ska fatta ens egna vision om varumärket.
Och det är det som är så fint. Alltså, som entreprenör så är det ju så tydligt i ens eget huvud. Och det blir nästan frustrerande när folk inte fattar. Och det är så självklart och tydligt sen 5 år eller 10 år senare när man väl är där. Det är då alla får den här, jaha, var det här du menade? Liksom. Mm. Men det är så oklart när man bara har det i huvudet, men man kan inte visa upp det än.
Verkligen.
Det är frustrerande. Janne, vi behöver ett tips från mig.
Ja. Ett tips är ju det jag sa tidigare. Se till att bygga en bra advisory board eller rådgivare runt omkring dig, och ta hand om dina kunder som det vore det bästa eller dyrbaraste du har, och på riktigt ta hand om dem.
Mycket bra tips. Och om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det? Det känns inte svårt med er två.
Nej, Instagram eller LinkedIn då.
Precis, och vi kommer länka allting i show notes. Sen samma för dig, Vilma. Janne, om man vill anställa dig till en styrelse, hur gör man då?
Ja, då ringer man. Eller skickar ett mejl på jan@vinvest.se, eller så vill man säga via de här, Emil och Vilma, och så får de kontakt med mig.
Suveränt. En varm applåd för dagens poddgäster! Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Pålman Spengler så finns det där. Glöm inte att rita podden i din podcast-app. Om du gillar det vi gör, ge oss 5 stjärnor i Podcaster, i Spotify. Ge oss en tumme upp på YouTube. Följ oss på alla plattformarna. Det uppskattas så mycket. Jag vill också tacka Svensk Handel och D-Congress som har möjliggjort den här live-podden. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen. Och nu måste ni alla säga hej.
Hej! Hej.